Vill du vara med och bestämma vilka personer kommande avsnitt ska handla om? Lämna en kommentar på Apple Podcaster eller på Spotify.
Podplay.
Väggarna pryds av mosaik och fresker. De guldsmyckade marmorpelarna skimrar i facklornas sken och från stjärnorna som lyser genom det öppna taket. I mitten av den överdådiga matsalen ligger män på liggsoffor runt ett stort bord. De är några av Roms högsta ämbetsmän och de njuter av maten som bärs fram av slavar, utklädda till mytologiska figurer. Det bjuds på flamingo, gås och honungsdränkta dadlar. Maten är täckt av guldblad och dyra kryddor. De två männen vid kortändan är konsulerna, det högsta ämbetet i hela senaten. De slickar fingrarna från köttsaft och sköljer strupen med spanskt vin. Torkar sina händer på soffornas dyra siden. Hela tiden ser de till att underhålla sin värd. För han som bjuder kväll står högre i rang än till och med konsulerna. Med sitt tunna gyllene hår, runda kinder och stora ögon ser han nästan pojkaktig ut. Men den unge mannen är Roms kejsare, med makt över liv och död. Medan sorlet fortsätter om det senaste skvallret hörs en fnissning från kejsaren. Den växer till ett gapskratt. Med frågande miner ser gästerna på varandra. Ingen vet vad som roar deras värld. Och slutligen tar en av konsulerna mod till sig. Efter en lång rad komplimanger frågar han vad kejsaren har roligt åt. Jo, svarar den unge mannen. Att med en enda nick kan jag låta skära halsen av er alla.
Du lyssnar på historien om Caligula. Den omhuldade pojken som blev Roms mest ökände kejsare. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Mannen som kommer bli känd som Caligula ser dagens ljus första gången på sommaren, år 12. Han får namnet Gaius och är det nyaste tillskottet i Roms populäraste familj. Hans mamma är barnbarn till självaste kejsaren Augustus. Bara där har unge Gaius ett bra utgångsläge i livet. Men hans pappa gör det inte direkt värre. Han är nämligen Roms absolut största svärmorsdröm. Germanicus, som pappan heter, är bäst på allt. Han är snyggast, roligast, bra på alla sporter och lätt att ha att göra med. Sen är han såklart också smart, modig, kulturintresserad och sin tids mest lovande general. Hans enda nackdel är att han brukade ha spinkiga ben. Men sen dess har han aldrig någonsin skippat lägg dig. Och nu finns alltså inget att inte gilla med denna hunkiga toppenkille.
Och han var gift med en kvinna som heter Antonia och hon var då i sin tur dotter till Marcus Antonius och Augustus syster Octavia. Så att han var verkligen intrasslad i det vi skulle kalla kejsarfamiljen.
Det här är Allan Klinne, fildoktor i antikens kultur och samhällsliv.
Från och med det hette han alltså Germanicus Julius Caesar. Det är ju ett schysst namn.
Pappa Germanicus råkar också stå väldigt bra till att bli kejsare i framtiden. Hans farbror är nämligen en man som heter Tiberius. När lille Caligula är 2 år gammal dör kejsar Augustus och denne Tiberius blir Roms nya kejsare. Några år senare dör Tiberius egen son i en konspiration. Efter att kejsaren hämnats på de skyldiga adopterar han sin populära brorson Germanicus. Därmed är Caligulas pappa näste man på tur att få bära den purpurfärgade tågan som bara kejsare får ha. en symbol som i Rom betyder makt över hela den kända världen. Mycket av Caligulas första år spenderas i militärläger. Pappa är ju trots allt general och det finns gott om krigiska germaner att tampas med. Det är i de här kalla lägren längs gränsen till Germanien som den lille pojken får sitt berömda smeknamn. Soldaterna gör nämligen pojken till sin maskott och ger honom en söt liten barnrustning, komplett med soldatstövlar. Caligula är det latinska ordet för liten stövel, vilket soldaterna glatt ropar efter den lille gossen när han ramlar fram längs tälten. Pappa Germanicus är såklart jätteframgångsrik i sina fälttåg. Namnet är förresten en hederstitel som han ärvt från sin pappa som vann stora segrar i dagens Tyskland. Det betyder ungefär av Germanien eller Germaniens erövrare. Men nu, efter 5 års krig mot de vilda barbarerna, kan man lugnt påstå att Germanicus gjort sig förtjänt av sitt namn. Nu kallas han hem till Rom, där han ska belönas med den största ära en romersk man kan hoppas på. Ett triumftåg. Statyer i guld och brons glänser på Roms forum. Längs med gatorna står människor tryckta tätt intill varandra. De jublar när soldaterna paraderar med sina byten. Guld, bärnsten och kungliga fångar. Men när 2 örnstandarder kommer i sikte blir jublet öronbedövande. De har varit förlorade i många år, men tack vare Germanicus är de äntligen hemma i Rom. Rikets heder är återställd. Och där kommer mannen själv. I en gyllene vagn, dragen av kritvita hästar, står den älskade generalen. Folk sköljer honom med lovord och tackar gudarna för hans närvaro. Sen brister de ut i skratt. Bredvid den ståtliga Germanicus på vagnen står hans knappt 5 år gamla son, den bedårande Caligula, hela Roms lilla älskling. Folk blir helt till sig av Germanicus storstilade återkomst till Rom. Den enda som inte golvas är kejsar Tiberius. Tvärtom börjar han kanske bli lite avundsjuk på sin överkvalificerade prins. Så han bestämmer sig för att befordra den unge mannen och placera honom långt ifrån folkets blickfång. Så hans popularitet kan svalna lite och kejsaren kan känna sig lugnare. Eftersom Tiberius är den som bestämmer bär det nu av mot rikets östra halva för Caligulas familj. Här ska Germanicus ha övergripande ansvar för provinserna och lära sig mer om styrets administrativa delar. Kanske inte lika glamoröst som fälttåg, men ack så viktigt för en blivande kejsare. Och det är här allt kommer gå fel.
Ja, man skickar ut honom på ett fälttåg österut, bortåt Armenien och Kappadokien, östra Turkiet och bortåt. Och sen när han befinner sig i Syrien så blir han allvarligt sjuk. Och så dog han år 19 och Caligula var då 7 år och förlorar sin far. Det är ju ett hårt slag naturligtvis.
Reaktionen i Rom är både ramaskri och landsorg. Folket kan inte tro att det är sant. Den fantastiska prinsen som skulle bli en lika fantastisk kejsare är borta, bara 34 år gammal. De smutsiga gatorna sköljs nästan rena av tårar i vad som skulle kunna kallas en antik version av prinsessan Dianas död. Det sägs att till och med germanska stammar förklarar vapenvila mot varandra av respekt för en man som tidigare gett dem så mycket stryk. Men förutom tårarna i Rom hörs också något annat. Viskningar som växer till ilskna rop. Så gott som alla är övertygade om att någon förgiftade deras älskade Germanicus. Någon som fått order av självaste kejsar Tiberius. Kejsaren förnekar all inblandning och den misstänkta gärningsmannen tar praktiskt nog livet av sig innan några bevis dyker upp. Men misstankarna blir knappast svagare när både Caligulas mamma och två storebröder sen anklagas för förräderi. En av bröderna avrättas. Den andra slängs i en cell där han svälter ihjäl. Mamman skickas i exil till en öde ö där även hon dör av svält. För Caligula är de här traumatiska åren bokstavligt talat kantade med livsfaror. Han överlever dels för att han är så ung och inte ses som ett hot, och dels för att han är skicklig på att hålla låg profil. En bra egenskap under den här tiden. Under sina tonår bor han först i Rom hos sin mormors mamma, Augustus änka, sen hos sin farmor. Här lever han och hans tre systrar i ett relativt lugn med all den lyx som Roms överklass förväntar sig. Samtidigt ser farmor till att barnen hålls i skymundan för att inte provocera kejsaren. Men inte ens en snäll farmor kan skydda barnen för alltid. När Caligula är 19 år gammal får han nämligen en inbjudan till ön Capri i Neapelbukten. Det kanske inte låter så illa att åka till en slående vacker ö i södra Italien, men för unge Caligula är det här den farligaste platsen i världen och han kan inte tacka nej till inbjudan. Det är nämligen kejsaren själv som kräver hans närvaro. Sedan några år tillbaka har Tiberius dragit sig tillbaka till ön. Han styr helt och hållet via ombud. Det är många romare glada över. Tiberius är nämligen ingen populär härskare. Han är snål, tråkig och paranoid. Det senare har allt fler känt av på sistone. Kejsarens ständiga misstänksamhet har gjort Rom till ett angivarsamhälle. Alla fiender till kejsaren, inbillade eller verkliga, skickas i exil eller döden. Det hela har ett kusligt skimmer av Stalin över sig. Förräderirättegångar blir ett vanligt inslag i forums varma pelargångar. Ingen känner sig säker, men pratet går ändå. Om vad kejsaren gör på sin ö, hur alla slags gränser överträds. Moraliska, sexuella och våldsamma. Ingenting är för tabu för kejsaren. Unga pojkar och flickor utnyttjas dagligen och kastas från en klippa när kejsaren är färdig med dem. Middagsunderhållningen kan bestå av orgier såväl som tortyr. Hit reser nu 19-åriga Caligula på kejsarens order. Skälet är att Tiberius börjar bli till åren. Han är över 70 år gammal och börjar fundera på vem som ska ta över när hans tid är förbi. Caligula är ju blodsättling till Tiberius och till den före detta kejsaren Augustus, som vid det här laget har gudaförklarats. Eftersom kejsaren vill att makten han njuter av ska finnas kvar inom familjen är Caligula en lämplig kandidat.
Han blir sittande då med Tiberius, sin farfars bror, på Capri i det som kallas för Villa Jovis eller Jupitervillan. Ett stort palats, nästan en borg och en av Capris uddar. Och det fanns inte mycket annat att göra än att festa och försöka hålla låg profil. För under tiden så dog hans mor och hans andra bror dödades också. Så att han var en politisk gisslan.
Caligula går alltså runt på Capri i flera år i någon sorts förgylld fångenskap. Nästan dagligen försöker kejsarens vänner lura honom att säga något ont om Tiberius. Att han saknar sin familj eller att han tror att kejsaren låg bakom hans pappas död. Vad som helst. Men Caligula går aldrig i fällorna. Han spelar rollen som underdånig och vördnadsfull gäst, som helt verkar glömt sina döda familjemedlemmar. Han berömmer Tiberius vid varje tillfälle som ges. När slavar, fångar eller dömda förrädare torteras skrattar han lika gott som kejsaren själv och verkar njuta av underhållningen fullt ut. En av slavarna i palatset ska ha sagt om Caligula att det finns ingen bättre slav än honom och ingen grymmare mästare. I mars år 37 hände det som hela Rom längtat efter. Vid 77 års ålder dör Tiberius. Enligt vissa rykten har Caligula ett finger med i spelet. Antingen genom att muta en livvakt att kväva den gamle, döende kejsaren. Eller genom att göra det personligen. Om det stämmer eller inte kommer vi aldrig få veta. Men ett som är säkert är att när den 24 år gamle Caligula reser till Rom är han den mest älskade och efterlängtade mannen i hela riket.
Då startas ett triumftåg, så att säga, mot Rom, från Capri till Rom. Och folk står och hurrar och applåderar och kallar Caligula för sin lilla stjärna och sin lilla kyckling. Och liksom, det var stort hopp. Äntligen är vi av med den här dystre Tiberius på Capri. Och nu kommer den här unge killen, Germanicus son, va?
Folket älskar verkligen sin nya kejsare. Men Caligula har ju ingen erfarenhet av politik, armén eller byråkrati. Det har Tiberius sett till. Hans stora dragningskraft är dels att han inte är Tiberius som folket hatar, och dels hans imponerande stamtavla. Han är ju till och med ättling till den gudaförklarade Augustus, vilket i sin tur betyder att den unge Caligula har något smått gudomligt över sig. Och i det här läget räcker det gott och väl för Roms befolkning.
Det märkliga är att Caligula direkt fick alla titlar som Augustus och Tiberius hade haft. Och det liksom, han var den första kejsaren, kan man säga. Och problemet för honom var att han var så ung. Han var 24 år, han hade inte fyllt 25 än. Medan hans företrädare hade båda blivit nästan 80. Romarna var vana att bli styrda av äldre män. Och så kommer plötsligt den här 24-åringen och ska bli imperator.
Men trots sin bristande utbildning klarar sig Caligula riktigt bra. Han har en fingertoppskänsla för vad folk vill ha och levererar det i massor. Till att börja med återinför han de fria val som Tiberius avskaffat. Nu får Roms medborgare äntligen bestämma själva vilka som ska hålla statens ämbeten. Men han slutar inte där. Han sänker skatten och bjuder på enorma allmänna middagar. Han ger alla medborgare en kontantgåva, sköljer armén med bonusar, bjuder på teaterföreställningar, storslagna hästkapplöpningar och gladiatorspel. Med andra ord är det fest och välfärd med Caligula vid rodret. Kanske bäst av allt är att han avskaffar Tiberius förräderirättegångar. Han lovar att göra sig av med alla pärmar med påstådda bevis och vittnesmål. Bara så där verkar Rom ha gått från något slags sovjetiskt angivarsamhälle till en lyckans utopi. Folket ser med beundrande ögon på sin tjusiga unga kejsare. Han är verkligen sin far upp i dagen. Äntligen är de hemska dagarna bakom dem, kanske de tänker. De kan såklart inte veta att Caligula snart kommer visa en helt annan sida. I oktober år 37, 8 månader efter att han klätts i purpurtågan, blir Caligula svårt sjuk. Senatorer och adelsmän sitter vid hans sida och ber till gudarna att han ska bli frisk. Vissa gör överdrivna löften att om bara den unge kejsaren får leva ska de gladeligen offra sig själva. Men det ser ut som att han kan dö när som helst. Caligula är bara 25 år gammal och ingen har tänkt tanken att han ska dö så snart. Därför vet ingen, inklusive Caligula, vem som ska efterträda honom. Den rimliga kandidaten är Tiberius 18-åriga barnbarn som heter Gemellus. Nu passar flera adelsmän och senatorer på att springa till pojkens sida. De är på sitt bästa, mest inställsamma humör och hoppas på en viktig position i den nya regimen. Allt medan den nuvarande unga kejsaren ligger sjuk i sin mystiska sjukdom.
Och det har spekulerats i om det var epilepsi. Det ryktades redan i antika källor då om att han hade fått en kärleksdryck av sin hustru. Alltså det var en överdos helt enkelt. Men han klarar sig. Men när han kommer tillbaka då är han förändrad. Och nu börjar då liksom konflikterna och den långa utförslöpan som till slut leder till katastrof.
Man vet inte exakt hur länge Caligula är sjuk. Någonstans runt 4 eller 5 veckor. I alla fall är det tillräckligt länge för att romarna ska börja föreställa sig en verklighet utan honom.
Och det var väl det han upptäckte när han väl blev frisk igen och kom på bena, att allting hade ju funkat utan honom. Och förmodligen var den här Makro, chefen över livgardet, och hans svärfar till första äktenskap som hade börjat rikta blickarna mot den här Gemellus, alltså Tiberius son. Och det gjorde att Caligula insåg att nu är det allvar, nu måste jag agera. Så då börjar de här avrättningarna av svärfar och av chefen för livgardet. Och det gör att han, det finns ingen, ska vi säga, vuxen man längre i rummet, utan från och med nu så börjar han göra lite som han vill.
Rysningar går över forum och stadens trånga gränder. Till och med de som hejat på Caligulas tillfrisknande råkar illa ut. När kejsaren får höra att en gammal senator erbjudit Jupiter sitt liv bara kejsaren får leva, tänker han bara, var snällt. Sen hälsar han på senatorn och undrar vad som dröjer. Senatorn har ju svurit inför Jupiter och inte vill han väl förarga självaste överguden. En annan adelsman råkade kasta ur sig vid kejsarens sjuksäng att han skulle slåss som gladiator om Caligula får leva. Och ja, nu tvingas mannen in i arenan mot topptränade mördarmaskiner. Vid det här laget är det nog mest stadens elit som börjar oroa sig för kejsarens nya stil. Folket är fortfarande på Caligulas sida. Han ger ju dem allt de vill ha. Spel, lägre skatter, pengagåvor. Och så förnedrar han gamla högfärdiga adelsmän. Vad mer kan man önska sig? En sak som är bra att ha koll på är att Caligula bara är Roms tredje kejsare. Institutionen är ny och ingen vet hur länge den kommer att hålla. Titeln kejsare finns inte. Det vore för kungalikt och romare avskyr kungar. Istället kallar sig Caligulas föregångare Augustus och Tiberius för princeps, den första medborgaren. Deras enorma makt ligger i att de har flera viktiga ämbeten, vetorätt över senaten, en rikedom som knappt går att mäta. Till exempel är hela Egypten kejsarens personliga egendom och de har befäl över nästan alla legioner i riket. Utöver det har han en väldigt obehaglig kår livvakter, pretoriangardet, kejsarens egna secret service. Det är de enda som får gå beväpnade i Rom. Och de ser till att ingen kommer för nära kejsaren eller säger emot honom. Caligula skiljer sig från sina föregångare eftersom han inte försöker dölja sin makt inte på minsta sätt.
Både Augustus och Tiberius liksom hade låtsats att det var någon sorts republik, att de var en bland de övriga senaten. Medan Caligula inser att så kan inte jag göra. Han var alls för ung. Han hade ingen pondus, ingen gravitas och sådana som romarna hade talat om, tyngd. Han hade inga militära meriter. Utan han måste utöva den här kejsarrollen på ett helt annat sätt. Nämligen som någon sorts kung, maktfullkomlig figur som gör det som faller honom in. Och på så sätt liksom piska alla framför sig och spela ut dem mot varandra.
Ja, Caligula tar verkligen varje tillfälle att visa sin dominans. Speciellt i politiska kretsar.
Det som det först blir riktig konflikt med, det är senaten. Den här kretsen av äldre män, politiskt erfarna, de har varit ståthållare, de har varit militärbefälhavare, de är jurister och så vidare och så vidare. Och varför ska de ta order från den här unge glopen, va? Och han i sin tur är säkert rädd för dem och liksom börjar då tänja på gränserna, som han säger.
Ett sånt sätt för Caligula att tänja på gränserna är att tvinga senatorer att gå bredvid hans vagn när han körs runt på stan. När vagnen ökar takten måste senatorerna springa för att hinna med tills de är helt utmattade. Under tiden skrattar den unga kejsaren så han kiknar. Något betydligt grymmare han gör är att bjuda fina familjer på middag. Mitt under maten reser sig Caligula och beordrar någon av fruarna att följa med honom till sovrummet. Där tvingar han sig på henne och kommer sedan tillbaka till matbordet. Efter det ger han maken och de andra gästerna en ingående beskrivning av vad som hänt i rummet bredvid. Många romare lägger också märke till hur nära kejsaren är sina tre systrar. Speciellt en av dem som heter Drusilla. Hon är nästan alltid värdinna på hans fester. Enda rimliga förklaringen, enligt många romare, är att kejsaren har ett incestuöst förhållande med henne. Här ska vi nog säga att sådana rykten är ganska vanliga i Rom. Så fort något pågår som de vanliga sederna inte kan förklara, måste något perverst ligga bakom. Men det råder inget tvivel om att Caligula älskar sin syster väldigt mycket. När hon plötsligt dör av en sjukdom år 38, bara ett år efter att Caligula blir kejsare, låter han guda förklara henne. För de fundamentalt sexistiska romarna är det här ett tydligt tecken på vansinne. Men så länge gladiatorspelen fortsätter och skatten är låg, klagar de inte särskilt mycket. Men det vanliga folket får också smaka på kejsarens minst sagt egna sinne för humor. Till exempel när han stänger portarna till en arena på en särskilt varm dag och tar bort segelduken som blockerar solen. Sen tittar han roat på medan den brända massan försöker ta sig ut. Andra råkar ut för Caligulas osäkerhet. Han är tunnårig redan i sina unga år. Toppen på skallen är nästan helt kal och det skäms han över. Så när han bärs på stan i sin gyllene bärstol och får syn på någon man med fint svall, så skickas livvakterna fram och rakar bort håret. Om detta påverkar hans popularitet bryr han sig inte om. Den unge kejsarens motto har han hämtat från en gammal dikt. Låt dem hata mig, bara de fruktar mig.
Ett annat sätt att trycka till senaten, det var ju att visa hur mycket pengar han hade. Den romerska överklassen hade ju tävlat i status. med hus, villor, palats, kläder, antal slavar, fester och så vidare. Och Caligula gjorde ju slut på statskassan på några år genom att skapa så otroligt maffia, fester och banketter att ingen annan kunde hänga med. Va? Och det var ju också ett sätt att devalvera hela överklassens rikedom. Va? Jag är rikast i världen och jag gör vad jag vill. Och så att det var ett sätt av hans, ett sätt att utöva makt, men det slog ju tillbaka på honom. Va? Alltså, han blev ju hatad.
Statskassan har alltså börjat sina rejält. Men Caligula hittar snabbt ett par lösningar. Bland annat tvingar han flera rika män att skriva in honom som arvinge i sitt testamente. Sen skickar han förgiftad mat till dem och inväntar arvet. Andra anklagas för något påhittat brott och skickas i exil. Deras egendom tillfaller kejsarmakten. Ibland blir de avrättade av pretorianerna, alltså kejsarens livvakter. Det är inte många som får en snabb död. Caligula är ett stort fan av tortyr och föredrar att ha ihjäl sina fiender med hundratals, kanske tusentals små stick och hugg. Hans vanliga instruktion till böden ska ha varit: se till att han känner att han dör. Det kanske inte är någon större överraskning att många börjar få nog och funderar på hur man ska göra sig av med den sadistiske kejsaren. En dag när Caligula är på hästkapplöpning får han bud från en av sina spioner i Gallien, dagens Frankrike. Det visar sig att några officerare där planerar en kupp mot kejsaren. Caligula slösar ingen tid när han får budet om komplotten. Och tillsammans med sina skräckinjagande livvakter rider han i ilfart genom riket. Innan konspiratörerna ens vet att han är dem på spåren befinner sig Caligula i deras läger. De inblandade torteras och tvingas ange alla medkonspiratörer innan de äntligen får dö. Kanske är det nu, vid germanska gränsen, efter att han trampat ner komplotten mot sitt liv, som det går upp för Caligula att han saknar soldatlivet. Han har ju vuxit upp i armélägren och sett sin pappa briljera på otaliga slagfält. För en romersk man finns inget mer prestigefullt än militära framgångar. Och nu tycker den 26-årige kejsaren att det är dags att han skaffar sig lite sådana. Men det innebär inte att han ska göra som sin pappa. Här ska inte ridas ut i tapper strid mot okända platser och fruktade barbarer. Det är på tok för farligt. Istället hittar Caligula mer praktiska lösningar, som att muta några allierade gallier att klä ut sig till germanska fiender. Sen gömmer de sig på någon bestämd plats. Vid en given signal börjar de väsnas och Caligula rider raka vägen från lägret och in i den påhittade fienden som tas till fånga. Sen går han runt i tältlägret och berättar för alla om sin bedrift.
Ja, det där är en märklig episod och det utspelade sig under år 40. Källorna kallar för ett fejkkrig uppe i Germania. Ett larvigt försök att erövra Britannien. Men den riktiga bakgrunden är nog att man förberedde ett uppror. Befälhavaren för renlegionerna. Och Caligula ber sig dit. Och moralen är så låg så han sätter igång en militärövning. Ungefär som NATO eller Sverige gör militärövningar. Och han delar ut massor med fejkmedaljer och nya priser och så som ingen har hört talas om. Och i den romerska aristokratin var det här helgerån, liksom ett låtsaskrig. Vad är det för larv? Men det var antagligen en bra strategisk åtgärd, va, för att få det hela att funka igen, för det hade liksom förslappats. Och dessutom skulle man erövra Britannien, då behövde man ju ta de här styrkorna. Han gjorde två nya legioner. Men det var ju besvikelse, han kom hem till Italien, inget Britannien hade erövrats. Nu var ju också militären hade blivit förnedrad. Först senaten och sen militären.
Som vanligt med antika berättelser så kan det vara svårt att veta exakt hur allt gick till. Men ett verkar alltså vara säkert. Att Caligulas så kallade militära framgångar gör hela den romerska armén till åtlöje. Det sägs till och med att han tvingat flera legioner samla snäckor på stranden som troféer i någon inbillad seger mot själva Nordhavet. Men när triumftåget väl börjar är det få som klagar. För det betyder fest, gåvor och gratis vin. Och Caligula har dessutom planerat något alldeles extra på sin stora dag.
Det klarblå vattnet glittrar av solens strålar. Längs med stränderna och kajerna står folk uppradade, fulla av förväntan. Svetten från trängseln gör att deras tunikor fastnar mot huden. Det är maj, år 40, och alla blickar är riktade åt samma håll, mot Neapelbukten framför dem. Där det brukar vara öppet hav är det nu land. Från den väldiga hamnen i Puteoli till lyxvillorna i Baie på andra sidan sundet ligger en 5 kilometer lång landbrygga. Kejsaren har befallit det. Fraktfartyg från hela riket ligger i en oändlig rad framför den samlade publiken. Fastspända i varandra, sida vid sida, och deras däck packade med jord. En slags kopia av Via Appia, mitt på havet. Och där kommer han. På en ståtlig hingst rider Caligula på vattnet. Han bär Alexander den stores bröstplåt som han låtit hämta från Alexandria. På det blonda huvudet vilar en krans av ekblad och en mantel i guld och purpur dansar i vinden. När folket får syn på honom brister de ut i jublande applåder. Medan vågorna slår mot fartygen under honom där han rider fram känner Caligula att världen är hans leksak. När han var ung hade en siare sagt att han har lika stor chans att bli Caesar som att rida på vattnet. Caligula skrattar när han tänker på det. Trodde den gamle mannen verkligen att havet kunde stoppa honom?
Caligulas rytt över bukten är riktigt box office. Det går inte att jämföra med något de samlade medborgarna någonsin sett för. Och det är precis så här de tycker Rom ska vara. Himmel, jord och hav ska böja sig för deras vilja. Men de nöjda medborgarna kommer snart känna en besk eftersmak. Eftersom så många fraktfartyg behövs till kejsarens påhitt har de inte kunnat skeppa spannmål till Italien. Så en tid efter marschen över bukten blir det hungersnöd i många italienska städer.
Möjligtvis, alltså det var inget vanligt triumftåg som man håller i Rom, utan det här var bara en sån här megalomanisk show som kanske anspelade på perserkungen Xerxes som hade byggt en bro över Hellesponten långt, långt tillbaka under den grekiska antiken. Men också oerhört kostsamt. Bara waste of money för att göra sånt här jippo. Men också med udden mot senaten, mot den vanliga militären. Jag är kejsare och jag är gudomlig till och med. Som man gjorde krav på att vara och jag kan göra vad jag vill.
Efter paraden över havet besöker Caligulas senaten. I en lång harang berättar han hur poänglös deras församling är. Att deras roll i historien är slut. Och nu är det han som bestämmer. I flera timmar spyr han galla på de samlade herrarna som blir så chockade att de inte får ur sig ett ord. Kanske är det vid det här tillfället han konstaterar att han lika gärna kan utse sin häst till konsul. Det högsta officiella ämbetet i staten. Hästen klarar det säkert bättre. Senaten vet inte vad de ska göra. Nästa dag samlas de och skickar ett officiellt tack till sin kejsare för att han påpekat deras brister. Snart går Caligula ett steg längre. Tanken slår honom att eftersom han är släkt med den gudomliga Augustus är han själv nog en gud också. Så han instiftar en kult till sig själv. Sen erbjuder han vänligt att senatorerna får buda om äran att bli präster. Buden haglar. Det handlar inte om att senatorerna faktiskt tror att kejsaren är en gud, utan mer att de inte vill huggas ihjäl av hans livvakter. För om man inte lägger ett bud kan det klassas som förräderi. För vid det här laget är förräderirättegångarna tillbaka. En dag överraskar Caligula romarna med en hel drös dokument. Det är de gamla pärmarna med Tiberius anklagelser. Caligula råkade visst glömma att förstöra dem. Och nu bjuder han på högläsning. Alla får höra vem som angivit dem och vilka påhittade brott de anklagas för. Skräcken sprider sig från hus till hus i den eviga staden. Medan invånarna skakar av rädsla roar sig kejsaren med annat, som att klä ut sig.
Det sägs att han betraktas som sin främsta egenskap. Det var hans skamlöshet. Jag är ju så gränslös och sådär. Va? Han klädde sig så underligt. Han klädde sig inte som man brukar göra och till och med ibland inte ens som en människa. Och han klär ut sig till gudar. Och inte bara manliga gudar utan till Venus då, kärleksgudinnan. Och klädde sidan och så. Och här anar man ju att han liksom utmanar den romerska maskuliniteten. Va? Hur man konstruerar maskulinitet. Och som ett enda stort fuck you till den här konservativa romerska kulturen.
Som vi sagt förr kan han vara så här gränslös av två skräckinjagande anledningar. Legionerna och pretoriangardet. Så länge han sköljer soldater och livvakter med pengar kommer ingen åt honom. Och det gör han. Men han kan inte heller låta bli att driva med folk. Inte ens de som vaktar hans liv. En som råkar ut för Caligulas förnedrande humor är en kapten i pretoriangardet som heter Cassius Cherea. Han är en härjad veteran med ärr över hela kroppen. Hans muskler har liksom egna muskler. Ingen man vill reta med andra ord. Men Caligula kan bara inte hålla sig. För Cherea har en väldigt ljus röst. Sen har han också dragit på sig en skada i skrevet tidigare i livet när han var legionär. I Caligulas ögon är det rena rama bingon. Så fort han får chansen kallar han sin väldiga livvakt för något nedvärderande och skrattar gott efteråt. Men Cherea skrattar inte. Han tycker inte det är roligt alls. Och han tänker ge igen.
Han är en gammal soldat som har tjänat under pappa Germanicus och kommer ihåg Caligula redan från han var liten grabb då, utklädd till legionär. Och på ett personligt plan kanske han var väldigt bitter och besviken hur det hela hade utvecklats. Men sen finns det också antydningar om att Caligula hela tiden förnedrade honom och pikade honom och så vidare. Han får ju någon sorts ledarroll i den här sammansvärjningen, men antagligen var han bara ett instrument för starkare politiska krafter där bakom.
Det är en mild morgon i Rom den 24 januari år 41. I kejsarpalatsets stora komplex går den unge kejsaren med sitt följe genom trädgårdarna. Han är på gott humör. Morgonen har bjudit på både gladiatorspel och en rolig officersceremoni. En gammal senator fick blod över hela tågan när en flamingo skulle offras. Nu är det dags för lunch och följet går mot palatset. Ett bud hinner i kapp. Några unga pojkar övar på en pjäs till Caligulas ära på andra sidan komplexet. Kejsaren känner sig vänlig idag och bestämmer sig för att hälsa på pojkarna. Följet byter kurs mot de underjordiska gångar som skär genom det stora komplexet. I en av de här gångarna möts följet av en samling pretorianer med Cassius Kerea i spetsen. Han ber om dagens lösenord. Caligula svarar med en snabb förolämpning om Kereas ljusa röst. Kejsaren ler belåtet och inväntar den kraftfulla mannens tack. Men istället kliver Kerea fram mot kejsaren och drar sitt svärd som snabbt blixtrar ner i Caligulas kropp. Caligula tappar balansen av det hårda, plötsliga slaget. Hans följe försöker ingripa, men har ingen chans mot de luttrade soldaterna. I sin chock skriker Caligula: "Vivo! Jag lever!" Men det ändras snabbt. Pretorianerna omringar honom i den svala tunneln. Svärdshuggen regnar över kejsaren. Tills ingenting finns kvar av det pojkaktiga utseendet eller den långa kroppen.
När nyheten slipper ut på stan så springer folk till forum, sägs det, och kräver hämnd på attentatsmännen. Alltså bland folket har han tydligen fortfarande någon sorts stöd. Men gardet, som är då rekryterade barbarer som det kallas då, från norra Europa, de har ju ingen funktion om det inte finns någon kejsare. De är väldigt angelägna med att hitta någon ny. Och då är den här anekdoten att i ett av rummen där så ser en soldat ett par tofflor sticka fram bakom ett draperi. Och han rycker undan den här gardinen och där står Claudius.
Ja, Caligula dör efter knappt 4 år som kejsare. Inte ens 29 år gammal. Och kroppen hinner alltså knappt kallna innan hans farbror Claudius blir utnämnd som ny kejsare. Eftersom Caligula var så avskydd under sin livstid kan det vara svårt att veta hur sanna historien om honom faktiskt är. Källorna skrivs ju efter hans död och kanske handlar det ibland om historisk svartmålning. Sen hans död har många försökt diagnostisera Caligula. Bara några år efter att han höggs ner skrivs det om vilket omänskligt monster han var. Historiker bråkar fortfarande om han var mentalt instabil på något sätt. Eller om den här sjukdomen faktiskt ändrade hans personlighet till en renodlad psykopat. Det läskigaste alternativet är kanske om han var helt frisk hela tiden och visste precis hur mycket lidande han orsakade, men inte brydde sig.
Men jag tror inte man ska prata om liksom hans bra och dåliga sidor eller om han var galen. Alltså han var ju inte galen i klinisk eller medicinsk mening. Men däremot så var han ju inte riktigt klok. Han pressade gränserna för långt. Men i juridiken så var det, alltså om någon var riktigt galen, alltså det finns exempel på sådana som trodde att de var ett grässtrå eller att de inte hade ett huvud. Och då var de inte tillräckliga, de kunde inte hållas ansvariga för sina handlingar. Så hade Caligula varit riktigt galen, då hade det aldrig gått så här långt. Va? Utan det var att han var så provocerande och att alla spelade med. Och det där kan vi ju liksom ha någonting att lära oss. Va? Det finns ju så här galningar i alla tider, inte minst idag. Översittande, provocerande, gränslösa typer i presidentämbete eller på våra egna arbetsplatser. Frågan är inte om de är galna, utan frågan är varför är det ingen som sätter ner foten och stoppar i tid?
Oavsett vad slutsatsen om Caligula blir, så är det svårt att påstå att han inte lät sina värsta begär styra honom och romarriket i nästan 4 år. Han älskade att skylta med sin rikedom och makt. Han älskade att förnedra senaten och folket. Han älskade att provocera sina nära och dra skämt på deras bekostnad. Kanske mest av allt älskade han att påminna folk att han kan göra vad han vill och att de inte kan göra något åt saken. Men i samma stund som han vänder sina förnedringar mot sina livvakter lever han på lånad tid. För han glömmer att det inte är honom folk är rädda för. Det är våldet han kan befalla. Och det våldet står livvakten Kerea och hans kollegor för. Utan att fatta det pekar Caligula fingret mot sig själv. I slutändan är det ett av hans skämt som dödar honom. Skillnaden är att den gången är skämtet på hans bekostnad och att Kerea inte skrattar förrän Caligula ligger död i tunneln. Du har lyssnat på historien om Caligula med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av